satte honom i en skola i 5-årsåldern som en grund för fortsatta studier. I Tarsus så talade man grekiska och Paulus hemspråk var hebreiska, så han blev helt tvåspråkig. I 15-årsåldern så fortsatte Paulus sina studier i Jerusalem, ett annat land, där han pluggade i 10-12 år för att bli farisé av den strängaste formen. Han hade lärt sig över 600 bud och förordningar utan till, stora textavsnitt i Gamla testamentet utan till, och ett hantverk att försörja sig på som sadelmakare. Nu var han kanske 27-28 år gammal, färdigutbildad, men rabbin skulle han inte kunna bli än på några år. Vi hörde att Paulus hatade de kristna. Vad kan det ha bottnat i? Säkert en religiös övertygelse där han ansåg att Jesus absolut inte var den messias som Gamla testamentet talade om. Det var en hädelse, en villolära, tänkte han. Men det var ju inte så lätt att få bort de kristna. För bara på pingstdagen, en enda dag, 40 dagar efter påsken, så döptes det 3000 människor. Mycket jobb. Han förföljde män och kvinnor, vilket visar att kvinnorna hade viktiga roller i den tidiga församlingen. Han lät piska dem, satt dem i fängelse, och förtvivlade barn fick se sina föräldrar gripas, misshandlas och fängslas. Diakonen Stefanos, en grekisk jude, greps och hamnade inför rätta. Paulus hörde förhöret, och kanske det störde honom när han hör att Stefanos säger: "Ni som har fått lagen, ni höll den inte." Hade Paulus det där rätta hjärtats renhet och kärlek som lagen krävde? Och jag tänker att Paulus hade också hört vad hans egen gamle laglärare Gamaliel hade sagt i Stora rådet när frågan var uppe: vad ska vi göra med de här lärjungarna? De gör mirakler och de fortsätter att predika fast vi har förbjudit dem. Och då reser sig den gamle Gamaliel och säger: om det här är av Gud, då kan inte ni slå ner dem. Kanske det visar sig att ni strider mot Gud. Och Gamaliel kunde inte rädda lärjungarna från att piskas, men från att dödas. Sämre gick det i fallet Stefanos. Paulus hörde Stefanos försvarstal, där han beskriver hur Jesus är den här messias ifrån Gamla testamentet, profeterna ifrån Moseböckerna. Och Paulus fick sedan vara med och rösta för eller emot om Stefanos skulle avrättas. Han röstade för. Och vid avrättningen så hörde han hur Stefanos inte backade en enda millimeter. Och fylld av den helige ande så säger han: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Och jag tror att han hörde förbönen av Paulus för bödlarna där han stod och vaktade deras kläder. Precis som Jesus. Han bad för dem. Kanske Paulus upplevde en inre konflikt mellan lagens tunga krav och den frihet som han såg att de kristna hade. Psykologen Jung lär ha sagt så här: fanatism finns bara hos personer som på det sättet kompenserar sitt inre tvivel. Fundera på det. Kan vi ana att det mitt i Paulus hat och mordlust fanns en liten jordmån för Jesus att kunna slå rot i? Jag tror det var så. För omvändelser kan se väldigt olika ut, men de är sällan så plötsliga som det i vissa fall framstår. Däremot så kan brytningen med det gamla livet vara väldigt radikal. Paulus, han gick från synagoga till synagoga och lät fängsla och piska de kristna, först i Jerusalem. Men då de grekisktalande kristna, han kunde ju grekiska som ni hörde förut, hade flytt till Damaskus, då skaffade han ett tillstånd så att han kunde gripa folk även där och ta dem till Jerusalem. Och sträckan mellan de här två städerna, det är 22 mil fågelvägen. Det är inte nästgårds. Och det bara visar hur ihärdig Paulus var i att få stopp på spridningen av den kristna tron. Paulus dramatiska omvändelse finns berättad på tre olika ställen i Apostlagärningarna. Samstämmigt, men med lite olika detaljer. Ett starkt ljussken omgav honom vid lunchtid och hans liv blir så kraftigt ställt i blixtbelysning att han faller till marken, och inte bara han står det på ett annat ställe utan också hans reskamrater. Och han hör en röst: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Paulus, han undrar vem det är som talar. Han tror ju ändå att han är ute i den store gudens ärende för att försvara sin religion och mot de där avfälliga Jesuslärjungarna. Och svaret måste ju ha kommit som en chock, eller hur? Jag är Jesus, den som du förföljer. Han uppmötte den uppståndne Jesus som så starkt identifierar sig då och nu med de förföljda. Förföljer du kristna, förföljer du Jesus själv. Jesus, tänkte jag på det här när jag läste texten, han gav inte Paulus någon chans att diskutera. Jag tror han var rätt bra på det annars. Utan han säger till honom att nu går du in i Damaskus. Och slagen av blindhet så måste han nu ledas, han som annars var ledare. Och hans reskamrater tar honom till Judas hus, kanske ett värdshus, på Raka gatan i Damaskus. Paulus var i chock och han börjar be. Han överlämnar sin vilja till Jesus. Och full av skam, ånger, så ber han om förlåtelse för sina synder. Han minns säkert orden som Jesus sa, som det står citerat på ett annat ställe. Det gör ont när du sparkar mot oxpiken. Den som herden har för att försöka styra boskapen rätt. Han hade försökt styra Paulus rätt. Han brydde sig om honom. Och samtidigt står nu hela hans gamla identitet i lågor. Som farisé, som blivande rabbin. Vem är han nu? Blind och fastande i 3 dygn. Så tänker jag att han går igenom allt det där, texterna han har läst. Han kunde dem utan till. Gamla testamentet, jämförde med Jesu liv, hans död, hans uppståndelse. Kanske såg han Stefanos ansikte framför sig när stenarna haglade. Varför hade han varit så blind? Och hur blir det nu med allt han har investerat i en religiös karriär som har tagit tvärstopp? Kanske tänkte han på sina föräldrar som hade satsat mycket på honom. Men det skulle ju visa sig att det som han hade lärt sig var inte helt bortkastat. Rabbinkarriären, den fick han släppa. Men som de lärde tänker, 14 år senare så var han en av kyrkans allra viktigaste män. Den största missionären. En teolog som få andra hade kunnat blivit. Då han var så välbekant med rötterna till den kristna tron i judendomen. Samtidigt som han hade förstått vem Jesus var. Kombinationen var klockren. Paulus hade haft en viktig roll i den judiska eliten. Men det var inte så att Jesus bara därför på en gång gav honom en viktig roll som församlingsplanterare i Turkiet, i Grekland och så vidare. Och som kristen teolog. Det fick han, men längre fram. Jesus sa till Paulus att han skulle föra ut hans namn, Jesu namn, inför hedningar och deras kungar och Israels folk redan vid kallelsen där på Damaskusvägen. Och vi kan se att i de här breven som han har skrivit så är den uppståndne Jesus alltid i centrum. För det var ju hans viktigaste punkt när han förstod det. Men han fick vänta på de största uppdragen. För Jesus behövde ändra en del i hans gamla mönster. En viktig sak för Paulus var att få en kristen varm gemenskap och att vinna förtroende där. Efter det här som mannen läste så kommer en berättelse om hur en kristen i Damaskus, Ananias, fick i uppdrag att gå och träffa Paulus. Ananias var inte jätteintresserad av att närma sig den här våldsamme, radikala mannen. Och Jesus fick övertala Ananias och berätta att hans besök är förberett. Han ligger där och ber. Och så gå dit nu. Och då kapitulerar Ananias och han travar iväg där till Raka gatan. Och efter 3 långa dygn så hör nu Paulus Ananias knacka på dörren. Han är blind. Han kanske säger kom in. Och vet ni vad Ananias säger? Broder. Min broder, säger han. Jag tycker det är bland det vackraste som finns i hela Nya testamentet. Han som hade velat fängsla Ananias bara några dagar innan. De har hittat varann. Och Ananias går in och han ber för Paulus. Han återfår sin syn och tillsammans, står det, så går de iväg och blir döpt. Han döper Paulus. Jag tänker att det var viktigt för Paulus att han kände sig välkommen in i den kristna gemenskapen och blev välkomnad. En ömsesidig tillit behövde ändå byggas upp. Och här fick det kristna ledarskapet i Damaskus en viktig roll som liksom gav låskortet till kyrkan. Till Paulus. Han fick komma och gå som han ville. Han var en av dem. Till stor förvåning i Damaskus, i synagogerna, så hör nu judarna Paulus tala om inte bara att Jesus var Messias från Gamla testamentet utan också Guds son. Han vittnade om sin omvändelse och mötet med den uppståndne som hade övertygat honom. Paulus, han uppehöll sig i Arabien som sträckte sig ända fram till Damaskus, kan man säga, ökenområden sen i 3 år. Och jag tänker att han behövde reflektera över sin nya tro. Men jag är säker på att han vittnade, för han var hotad. Han var hotad hela tiden. Och sen när han till slut kom tillbaka, eller en dag öppet in i Damaskus efter 3 år, blir han genast dödshotad. Och ståthållaren gav order om att alla stadsportar skulle bevakas så Paulus kunde gripas. Men den här församlingen då? Då griper de in, de skyddar honom, de gömmer honom och de firar ner honom med en korg från ett hus som sitter fast i stadsmuren på natten och räddar Paulus. Och Paulus tar sig nu för första gången tillbaka till Jerusalem igen. Kanske tänker jag inte ens stora vägen. Han var ju lyst, efterlyst. Och bland sina gamla forna vänner, fariseerna, sågs han som en villolärare. Och i Jerusalemförsamlingen så var de skeptiska. Var han en fiende? Var han en infiltratör? Eller var han en broder? Men tack vare Barnabas, en invandrad jude från Cypern, som trodde på Paulus, så löste sig situationen och han fixade så att Paulus fick träffa Petrus, aposteln Petrus, och Jesu egen bror Jakob. I 2 veckor umgicks de. Efter de 2 veckorna kom ett nytt dödshot över Paulus och han fick nu hjälp av den kristna församlingen i Jerusalem att gömma sig och fraktas på något sätt till Caesarea där de satte honom på en båt tillbaka till hans gamla hemstad Tarsus för att rädda honom. Åter till sina föräldrar. Men inte som rabbin. Trodde släkten på Paulus nyvunna lära? Höll de fast vid sin judiska tro? Var de besvikna? Vi vet inte. Men ibland så gör man andra besvikna när man går efter sitt hjärta. Omvändelse, det handlar alltid om att öppna upp sitt eget inre. Öppna hjärtat för Jesus. Ta emot honom som sin personliga frälsare. Och det är alltid frivilligt. Nog var det ett dramatiskt möte där på Damaskusvägen. Men Paulus kunde ha sagt: stopp och belägg. Jag fortsätter som blind. Jag kommer att stå fast vid min lära. Omvändelsen gjorde inte om Paulus personlighet. Hans iver och skicklighet att förkunna i ord och skrift. Att vara ledare. Att inte sky några ansträngningar. För det han trodde på, allt det här fanns kvar och det fick blomma ännu mer. Utan Paulus hade vi inte haft många böcker i Nya Testamentet. Och han fortsatte som hantverkare, som sadelmakare. Den identiteten fanns kvar. Men omvändelsen gjorde något med hans attityd, hans beteende. Han fick en ny identitet på det sättet att han blev ödmjuk, full av kärlek och omsorg istället för att vara fylld av hat och arrogans. Det visar sig i hela hans gudsbild. Vi kommer att få höra mer om det säkert längre fram i månaden. Hans attityd till de troende, hans kärlek till de som ännu inte hade hört evangeliet. Inga ansträngningar var för stora för att de skulle få höra om Jesus. Ingenting. Jag tänker, om en omvändelse inte visar sig på något sätt i det vardagliga livet, så är den knappast genuin. Han visste att han hade fått frälsning. Men han ville alltid, som vi hörde Erik läsa, fortsätta och mogna i sin tro och fördjupas i sitt kristna liv. Han blev aldrig helt färdig på det sättet. Och jag tänker att Paulus allra djupaste identitet, det var att han var ett Guds älskade barn. Gud var hans fader. Han fick ny familj och släkt, kan man säga, bland de kristna. Frälsningen och barnaskapet tillskrev han alltid Guds överväldigande nåd. Guds stora gåva. Som han sa i Efesierbrevet kapitel 2, vers 8. Ty av nåden är ni frälsta. Guds gåva är det. Ingenting man kan köpa sig till. Anstränga sig till. Man får det. Och strax ska vi få lyssna till min vän Tobbes berättelse. Som en konkretisering av det här. Tack för att ni har lyssnat.